Nu har vi kommit till det fjärde kapitlets 25 vers. Och om jag har räknat rätt, den 56 predikan i genomgången av Efesierbrevet. Jag känner mig så glad och tacksam att vi har fått göra det här tillsammans. När jag säger 56 så kanske det hissnar lite för er och ni tänker, ah, 56 predikningar har jag lyssnat på det här. Det är ett sånt privilegium att få titta på Efesierbrevet tillsammans. Och jag är så glad att få göra det tillsammans med er. Och alldeles nyss då, i de tidigare predikningarna, så har vi tittat på en liten enhet i verserna 22-24. Paulus talar till församlingen i termer av kläder, att klä av och klä på. Han uppmanar församlingen att lägga av sitt gamla liv som en klädnad och så ska de klä i sig den nya människan. Så klä av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär och klä på er. Låt er förnyas i sinnets ande och klä i er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sanning och rättfärdighet och helighet. Och vi har talat om det här på en principiell nivå. Vi har talat om vad det innebär att kämpa mot synden och att låta sig förnyas och leva det här nya livet som Gud har kallat oss till. Och nu kommer vi då till ett nytt avsnitt där Paulus fortsätter samma tanke. Så vi har liksom talat om det här principiellt och nu börjar han tillämpa det här på olika områden i livet. Han talar om hur vi talar, som vi ska titta på idag. Han talar om vår vrede, hur vi förlåter varandra, hur vi arbetar, hur vi är generösa mot varandra. Och många andra saker. Och idag ska vi titta på den första av alla de här sakerna som Paulus tar upp. Nämligen att lägga bort lögnen och tala sanning med varandra. Eller lägga bort lögnen förresten. Alltså, Paulus uttrycker sig bredare än så. Han säger att vi ska lägga bort pseudos. Det är ju ett ord som vi har på svenska, pseudos. Lägg bort falskheten. Alltså pseudos kan självklart, det kan översättas till lögn, absolut. Men det är liksom hela konceptet. Och därför tänker jag att falskhet skulle nog kanske vara en bättre översättning här i sammanhanget. Eftersom vi kan vara falska och vilseledande utan att liksom tala lögnaktiga ord. Vi kan vara falska och vilseledande med vår tystnad. Så Paulus talar inte specifikt om falska ord utan han talar liksom om en generell falskhet. Så det finns inga kryphål här. Vi kan liksom inte tänka att jag var bara tyst så det är lugnt. Nej. Falskhet. Pseudos. Och istället säger han att vi ska tala sanning med varandra. Och det är inte alls konstigt att han börjar med just lögn och sanning när han ställer upp alla de här kontrasterna mot varandra som vi ska titta på framöver. För sanning och lögn är inte en dygd och en synd som alla andra. Sanning och lögn, det fungerar som en sorts paradigm, som en hel världsbild, en hel tankevärld, ett system. Så jag tänkte nu att jag skulle lägga upp predikan i fyra punkter utifrån varför just lögnen är så förödande och varför sanningen är så frigörande. Så varför är lögnen så förödande och varför är sanningen så frigörande? Så först, det blir lite övervikt här, men först tre anledningar till varför lögnen är så förödande. Och sen i den sista punkten så vill jag försöka förklara sanningens frihet i evangeliet. Så den första anledningen till att lögnen är så förödande är att den gamla människan karakteriseras av lögn. Den gamla människan karakteriseras av lögn. Vi såg ju i vers 22 när Paulus beskrev den gamla människan att det är ett liv som kännetecknas av bedrägeri. Den gamla människan går under bedragen av sina begär. Och vi ska återkomma till det i nästa punkt. Men redan nu så kan vi påminna oss om att det finns ingenting som karakteriserar det kristna livet så som att vi lever i ett rike av sanning. Vi talar om att när en person kommer till tro så ser han sanningen. Han ser ljuset. Ni vet, sanning och ljus, det används ju återkommande. Och de används som synonymer ofta i Nya Testamentet. När vi kommer till tro så tackar vi Gud för att han har räddat oss ut ur mörkret, ut ur lögnens välde och istället fört oss in i ljusets rike. Paulus säger till Timoteus, 1 Timoteus 2:4, att Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det finns en parallellism här. De ska bli frälsta och komma till insikt i sanningen. Det andra förklarar det första. Aposteln Johannes, ni har ju läst Johannes evangeliet och breven. Gång på gång så talar han om mörker och ljus. Tidigare levde vi i mörker, men nu har vi fått komma in i ljuset. Och om vi påminner oss syndafallet, själva syndafallet. Vi minns ju att anledningen att människan föll i synd är ju på grund av en lögn. Paulus skriver i andra Korintierbrevets 11:e kapitel att ormen med sin list förledde Eva. Och vad var det ormen sa till Eva? Det var lögner om Guds sannfärdighet, om Guds godhet. Ormen ifrågasatte om Gud verkligen hade talat sanning om sin godhet mot dem. Nej, nej, nej. Gud vill hålla er borta från mer kunskap. Han är rädd att ni ska bli lika honom. Han har sina egna intressen och därför måste han trycka ner er, hålla er tillbaka, säger lögnens fader. Djävulens lögn. Och denna lögn fick människan att falla i synd och ett liv som karaktäriseras först och främst av lögn och bedrägeri. Vi har alla våra favoritsynder, vi har alla våra specifika svagheter. Men falskheten är den mylla som alla våra specifika synder växer ur. Inte alla av oss har problem med droger eller alkohol. Inte alla kämpar på samma sätt med sexuell synd. Inte alla av oss har samma problem att tygla sitt humör eller kanske tendera till våld till och med. Inte alla av oss är upproriska mot de auktoritetsfigurer som finns i våra liv. Men alla ljuger. Alla vilseleder. Så vi begår en synd, vilken som helst. Och så hoppas vi att ingen ska komma på oss. Vilket gör att vi känner oss tvingade till falskhet. Och eftersom vi lever med ett mått av falskhet så behöver vi mer falskhet för att täcka över falskheten. Och så har vi en snöboll. Det multipliceras i våra liv tills det är svårt att urskilja var det ena börjar och det andra slutar. Men varför gör vi på det här sättet? Vad är problemet? Vi gör så här för att vi är som gamla människor inkrökta i oss själva. Vi är självupptagna för att vi har ett fåfängt och ett känsligt ego som måste födas på olika vis. Vi vill bli beundrade, vi vill bli bekräftade, vi vill bli aktade. Och det här kommer fram i våra ord. I våra tal, vi uttrycker vår personlighet som allra tydligast i vårt tal, alltså med våra ord. Så vi försöker att skapa ett skimmer runt oss själva, en image som vi hoppas att andra ska finna beundransvärd. Vi täcker över vissa sidor och vi överdriver andra sidor hos oss själva. Och det är alltså den gamla människan, det är människan som går under, bedragen av sina begär. Det karaktäriseras av lögn. Och det är den första anledningen till varför den här synden, lögnen, är så förödande i våra liv. Den andra anledningen till varför synden är så förödande i våra liv, lögnen, är så förödande. Den kräver att vi tar ett litet steg tillbaka och tittar på Bibelns berättelse i sin helhet. Jag kallar den andra punkten för att bekänna sig till ett av två riken. Anledningen att Paulus säger att vi ska lägga bort falskhet och istället tala sanning med varandra är inte att vi i slutänden kommer att tjäna på att tala sanning. Han liksom lägger inte fram en sorts ekonomisk transaktion här där han säger gör det här för att det är bra, för att liksom, ni tjänar på det här. Och anledningen att Paulus säger det här är inte samma som vad man säger i andra livsåskådningar. För i alla, nästan alla religioner, nästan alla livsåskådningar så säger man att lögn är dåligt och sanning är någonting bra. Men de säger så av olika anledningar. Men Paulus, han är inte pragmatisk här. Han säger inte att vi ska tala sanning för att det är praktiskt eller för att det är det som fungerar bäst när ändå allting kommer omkring. Han har inget sånt resonemang. Anledningen att vi som kristna ska tala sanning är att vi har blivit försonade med Gud. Och vi har gemenskap med honom. Aposteln Johannes betonar att om någon känner Gud, eller så här, om någon säger att han känner Gud men inte håller hans bud, så är han en lögnare. Ni minns kung David. Han begick en serie av svåra synder. Det var avund och det var äktenskapsbrott och det var mord och allting var liksom inbäddat i en dimma av falskhet och manipulation. Och så kommer profeten Natan, hjälper honom att inse sin synd. Och så skriver David den här 51:a psalmen där han bland annat säger till Gud: du älskar sanning i hjärtat. Du älskar sanning i hjärtat. Så hjälp mig, lär mig då vishet i mitt innersta. David förstod som syndare. Han förstod att inga rationaliseringar, inga bedrägerier, inga förevändningar, inga lögner, ingenting sånt kommer att tjäna någonting inför Gud. Det var ingen mening att försöka dölja någonting inför honom. Och varför? Jo, för att David visste vad vi alla vet, att Gud är sanning. Att Guds ord är sanning. Paulus säger i inledningen till sitt brev till Titus att Gud kan inte ljuga. Och det beror inte på att han liksom saknar en viss sorts förmåga. Han kan inte ljuga, därför att det vore en logisk omöjlighet, eftersom Gud är sanning. Han är, som vi hörde tidigare i gudstjänsten här, i första kapitlet i Jakobs brev, han är ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Gud är inte blandad. Att ljuga skulle gå emot allt vad Gud är i sin natur. Det går inte. Han är ljus och det finns ingen växling i honom. Han är bara ljus och inget mörker. Han är bara sanning och ingen lögn. Han är evig och oföränderlig sanning. Och att vara kristen innebär att ha förts in i gemenskap med honom. Och samtidigt, Gud är sanning, så har vi djävulen som allra tydligast karakteriseras av lögnen, eller hur? Han strävar ständigt efter att hålla oss i mörkret, i okunskap om sanningen. Och det är därför vi har verser som Apostlagärningarna 26:18. Ni vet, Paulus, han står inför kungen Agrippa och han berättar, han ger sitt vittnesbörd och han säger att han berättar hur han såg den uppståndne förhärligade Jesus. Och Jesus sände honom till hedningarna för att öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Alltså Satans makt är mörkrets makt. Och sen har vi förstås Efesbrevet 4:18 som jag har tittat på för några veckor sedan. Paulus säger att hedningarnas förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud. De är förhärdade i sina hjärtan för att de är okunniga. Det är alltså mörkrets makt, det är Satans makt som håller oss i okunnighet och förhärdelse. I Johannes evangeliets 8:e kapitel, judarna som provoceras oerhört av Jesus. De bråkar med honom, de debatterar med honom, de protesterar mot hans sanning eftersom han avslöjade liksom deras sanna jag. Och Jesus säger till dem, det här är Johannes 8:44. Han säger: ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Men jag säger er sanningen och därför tror ni mig inte. Ni ser liksom kontrasterna här. Hur rikena krockar. Så älskade vänner, den andra anledningen, alltså våra ord och våra handlingar visar vilket rike vi tillhör. Bibeln visar klart och tydligt att det finns ett lögnens rike som har djävulen som far, djävulen som kung, och som befolkas av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Å andra sidan så har vi Guds rike som är ett rike av sanning och ljus. Så det är inte konstigt att när Paulus nu ska ge vägledning i frågor om vrede och arbete och generositet, att han börjar med att uppmana församlingen att lägga bort lögnen och tala sanning. Det är liksom själva grundförutsättningen för allt det andra i det kristna livet som vi ska tala om och titta på framöver. Och vi har berättelsen om Ananias och Safira som illustrerar den här fruktansvärda skillnaden mellan lögn och sanning i Apostlagärningarna 5. Ni vet, den första församlingen i Jerusalem hade enorma sociala behov. Kanske var det så att alla de här som kom på pingstdagen, alla de som liksom föddes på nytt av den helige ande, som hörde apostlarna tala olika språk, och alltså tusentals personer döptes. Kanske var det så att de stannade i Jerusalem. De återvände aldrig hem. De hade ingenting. Vi vet inte. Men vi vet att församlingen hade jättestora sociala behov. Och så församlingen liksom började en sorts egendomsgemenskap. De sålde sin egendom och de hade pengarna i en gemensam kassa. Och det verkar inte ha varit något krav att alla skulle göra det. Men många hade definitivt gjort det. Och också Ananias och Safira. De sålde sin egendom. Men de smusslade undan en del av pengarna innan de kom till apostlarna och sa: det här är alla pengar. Och då svarar aposteln Petrus: Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den helige ande? Alltså Ananias lögn visar att Satan har fyllt hans hjärta. Så det är inte bara fråga om att säga en lögn. Att ljuga är att bekräfta sin samhörighet med djävulen. Oj. Och det är andra anledningen till varför lögnen är så förödande i våra liv. Det är därför Paulus uppmanar oss som nya män och kvinnor att först och främst lägga bort all lögn, all falskhet, och istället tala sanning med varandra. Punkt nummer tre, jag kallar den för underminerar sann gemenskap. Den tredje anledningen till varför lögnen är så förödande i våra liv, det ser vi ju i det skäl som Paulus ger i vers 25. Han säger: lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Ordagrant, Paulus säger att vi är varandras medlemmar. Och när vi ändå tittar på texten, jag kan bara nämna att Paulus här i sammanhanget som följer ganska ofta följer en liknande form. Vi ser den klart och tydligt i vers 25. Inte alltid lika tydligt i de följande verserna, men det finns en liknande metod här. Han ger först ett negativt bud: sluta med det här. Och sen ger han ett positivt bud: gör istället det här. Och sen ger han en anledning. Och det är förunderligt med Bibeln, kan man ju också säga då. Att det är aldrig fråga om blind lydnad. Det är liksom inte ren underkastelse som vi kan se i andra sammanhang. Det går alltid att hitta ett skäl till varför den ena eller andra uppmaningen finns där. Och de här skälen är värdefulla för oss. För det hjälper oss inte bara att förstå uppmaningen och varför den finns där, utan det hjälper oss också att förstå oss själva. Här säger Paulus att vi ska lägga bort lögnen, tala sanning med varandra, eftersom vi är varandras medlemmar. Vi är sammanfogade i en och samma kropp. Vi har samma huvud, Kristus. Och genom kroppen så har vi liksom samma sorts blodomlopp. Vi har samma livskraft som flödar genom oss. Och som genom den ena förmedlar kraft och stöd till den andra. Och det finns inget så destruktivt för en församling som lögn. Inget. Från mitten av Efesierbrevets andra kapitel så har församlingens enhet gått som en röd tråd. Paulus har gång på gång återkommit till hur de två folken, de som var bittra fiender, hur de har gjort en människa i Kristus. Han har talat om hur Kristus dödade fiendskapen mellan dem. Han försonade dem med varandra och han försonade dem med Gud. Och nu är de sammanfogade. De är tillsammans detta här heliga tempel där Gud själv har sin boning. Och så fortsätter Paulus i det tredje kapitlet. Han säger att det här var det mysterium som har varit dolt sedan tidens begynnelse. Men att Gud nu har beslutat att göra sin vishet i sin väldiga mångfald känd på det här sättet genom församlingen. Och specifikt då genom församlingens enhet. Att de som hatade varandra, de som var varandras svurna fiender, de som inte stod ut med varandra, de är nu närmare varandra än biologiska syskon. De är bröder och systrar, de är delar i samma kropp. En enda människa. Och sen fortsätter Paulus in i det fjärde kapitlet och börjar tillämpa allting som han har talat om i de tre första kapitlen. Och det första han talar om är just församlingens enhet. Eftersom Gud har fogat er samman, gör allt ni kan för att bevara andens enhet. Var alltid ödmjuka, milda, tålmodiga, överseende med varandra kärlek. För ni är ett, ni är en kropp, ni är en ande, ni har ett hopp, ett dop, en tro, en Gud som är allas far. Och så fortsätter han att tala om hur församlingen fungerar, hur den är som en kropp, genom att varje medlem bidrar till att bygga upp varandra i kärlek i det fjärde kapitlet. Och vad gör då lögnen i det här sammanhanget? Ja, lögnen splittrar. Lögnen underminerar sann gemenskap. När vi ljuger, när vi vilseleder varandra, skadar vi i själva verket oss själva. Eftersom vi är så intimt förenade med varandra. Vi är varandras medlemmar. Ska jag liksom ljuga för min högra hand och tänka att det är bara min högra hand, kroppen, det liksom drabbar inte mig? Vilken konstig tanke. Vi är varandras medlemmar. Paulus säger i Romarbrevet 14:7, kanske säger han i ett annat sammanhang, men jag tror att det går att tillämpa här också. Att ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Hur kan det finnas sann gemenskap där det finns falskhet? Falskhet är motsatsen till sann gemenskap. Det som gör gemenskapen sann är ju att det finns ett ömsesidigt förtroende. Att jag känner mig viss, att jag känner mig försäkrad om att jag kan anförtro mig åt den andra och tala om mitt innersta utan att det vänds mot mig eller utan att det missbrukas på något annat sätt. Men så snart lögnen kommer in förstörs gemenskapen. Då är du inte längre fri. Du vet inte vad du kan tro riktigt. Du vet inte riktigt vem du kan tro på. Du vet inte riktigt hur mycket du kan lita på den andra. Och istället får vi en förgiftad kultur, en sorts polisstat liksom, där vi spionerar på varandra, intrigerar kring vem som egentligen har sagt vad som är sant och inte. Oj, jag har upplevt det. Jag har några minnen när jag har gått in i allvarliga möten, förtätade möten och märkt hur den andra medvetet ljugit om mig. Alltså jag vet att han ljuger och han vet att jag vet att han ljuger. Men den tredje personen i mötet är säker på att han talar sanning och vägrar undersöka några bevis för någonting annat. Och jag tror inte att jag någonsin kommer att glömma den här känslan, nästan en fysisk känsla av hur någonting går sönder i mitt bröst. Lögnen bara förstör, förgiftar. Och Nya testamentet lär oss, inte minst Paulus i Efesierbrevet, att vi som kristna inte så mycket blir frälsta som individer Alltså självklart måste var och en födas på nytt. Det måste finnas en levande tro hos oss, var och en. Men att födas in i Guds rike innebär att vi görs till medlemmar i en lokal församlingskropp. Där vi fogas samman med en specifik grupp människor. Och där vi tillsammans som en helhet utgör det här templet där Gud har sin boning. Så här är församlingens enhet helt avgörande. Men lögnen gör enheten omöjlig eftersom den går emot själva roten av vad enhet innebär. Så därför är den tredje anledningen till varför lögnen är så förödande i våra liv att den underminerar sann enhet, sann gemenskap. Så här har vi tre anledningar till varför lögnen är förödande i våra liv. Dels att den gamla människan karaktäriseras av lögn. Dels att lögnen tvingar oss att bekänna oss till ett av två riken. Och dels att lögnen underminerar sann gemenskap. Låt oss då titta på den andra sidan av Paulus uppmaning. Den fjärde punkten om sanningens frihet i evangeliet. Okej. Att lägga bort falskhet innebär att tala sanning med varandra. Men för att tala sanning med varandra måste vi först vara fria att tala sanning med oss själva och tala sanning med Gud. Om syndafallet nu innebar en förbannelse som karaktäriseras av lögn och bedrägeri, så måste vi ha ett förhållningssätt där vi liksom kan motverka den här förbannelsen. Så låt oss återvända i tanken här nu till första Mosebok kapitel 3. Vi behöver inte bläddra upp det, men bara i tanken här nu. Adam och Eva. De har precis beslutat sig för att vara sina egna herrar. De har brutit mot Guds bud. De har svalt djävulens lögn. Och de har dragit den här förbannelsen över sig själva och hela skapelsen. Det första som händer är att de upptäcker att de är nakna. Och därför måste de skyla sig. De måste gömma sig. Dels gömmer de sig för varandra. Men när sen Gud kommer, när de hör honom komma, så gömmer de sig också för Gud. Och så lägg märke till vad det är som händer här. De beslutar sig för att vara sina egna herrar. De beslutar sig för att inte lita på Gud utan leva för sig själva. Så fram tills dess har de varit nakna. De har inte haft något behov av att gömma sig. De har liksom varit levt i ljus och sanning. Och här finns en princip som gäller också för oss. Till den grad du beslutar dig för att du ska leva för din egen skull, till den grad du sätter din egen lycka och din egen bekvämlighet över allt annat, till den grad kommer du också att vara isolerad från andra människor. Du kommer att behöva gömma dig. För du kan inte låta dem se vem du egentligen är. Du kan inte låta dem se dina svagheter, dina problem. Du måste manipulera dem, din omgivning, genom att framställa en image, en uppsminkad, en manipulerad bild av dig själv. Om jag bara får göra en superkort parentes här. Det här är också anledningen till varför digitala gemenskaper inte alls är någon verklig gemenskap. För att den är okroppslig, den är manipulerande i sin natur. Där du själv väljer vad du vill att andra ska uppfatta om dig. Och jag säger inte att allt är ont. Jag säger bara att det är ingen verklig gemenskap. Men det slutar ju inte med att Adam och Eva gömde sig. Nej, Gud kommer till dem och frågar, vad var det som har hänt? Det är roligt. Gud, han frågar inte för att han behöver veta, han vet. Han frågar för att vi behöver svara. Och Adam svarar först. Det var kvinnan som fick mig att göra det. Och så går ljuset på kvinnan. Det var ormen som fick mig att göra det. Ormen är den enda i sammanhanget som liksom äger situationen. Ja, jag gjorde det. Så Adam och Eva, de inte bara gömmer sig. Nu börjar de också skylla ifrån sig. Istället för att tala sanning om vad de har gjort, så börjar de att rationalisera och förklara varför det egentligen inte var deras eget fel. Så de gömmer sig, inte bara för varandra, utan i sina rationaliseringar, sina bortförklaringar, så gömmer de sig också för sig själva. De vägrar att se sanningen om sig själva och de vägrar att ta ansvar för sina egna handlingar. Titta på ormen. Här kan vi i alla fall lära oss något. Jag kan inte fatta att jag säger så i en predikan. Men ni ser poängen här. De lever i en sorts förnekelse. Så vänner, om vi ska kunna leva i den frihet det innebär att tala sanning med varandra, så måste vi först kunna tala sant med Gud och med oss själva. Vi måste sluta att gömma oss. Och vi måste våga kliva fram i ljuset med alla våra generande utväxter och skavanker. Lögnen innebär att vi förnekar vilka vi är och vi förnekar vem Gud är. Och det här har bäring på alla våra själsliga problem. Allting. Vilket problem du än har, så går det tillbaka på en lögn om dig själv och en lögn om Gud. Och nu säger jag ju inte, jag fattar ju att det finns problem som är liksom kemiska, att det finns obalanser som får oss att inte fungera rätt. Liksom. Men ni förstår vad jag är ute efter. Vi talar om själsliga problem. Du kanske går igenom en tid av lidande. Och kanske är det så att du börjar tappa fotfästet här. Du kanske börjar känna att Gud har övergett dig. Och så börjar du tänka: Gud, om du älskade mig så skulle du aldrig ha låtit det här hända mig. Men det utgår från en lögn. Det utgår från att du egentligen, liksom tanken att du egentligen är en helt fantastisk person som om du fick precis vad du förtjänade så skulle hela livet vara en dans på rosor. Det stämmer inte. Det är en lögn. Om du fick vad du egentligen förtjänade så skulle du vara i helvetet nu. Varje andetag är ett andetag av Guds nåd. Du lever inte ens upp till den moraliska standard som du förväntar att andra ska hålla gentemot dig. Du är en hycklare och en lögnare. Och jag är med. Eller också kanske du tänker att Gud väldigt gärna, i ditt lidande här nu, att Gud väldigt gärna vill göra livet bekvämt för dig. Men han kan inte hjälpa dig. Han är liksom snäll och god, men han är bakbunden. Det är så uppenbart fel. Jag tänker inte ens ta tid och vederlägga det. För du bara behöver titta. Liksom. Slå upp valfri sida i Bibeln så kommer du att bli motsagd här. Eller du kanske tänker, han kanske inte alls älskar dig. Han straffar dig för att han är arg på dig. Men det är fler lögner. Han sände sin enfödde son att lida och dö i ditt ställe. I slutändan så måste du komma till sanningen att Gud är både god och allsmäktig. Och att han har ett syfte med allt som händer. Eller du kanske kämpar med oro. Oron bygger på en av två lögner. Antingen att Gud inte vet vad han gör och du vet bättre. Eller också att han väldigt gärna skulle vilja fixa till saker som du vill ha dem, men att han inte kan. Eller också kämpar du med bitterhet. Bitterheten bygger ju på självrättfärdighet. Att du vägrar se din egen synd och hur mycket Jesus Kristus har burit i ditt ställe. Om du såg sanningen om dig själv, om du verkligen liksom klarade sätta ljuset på dig själv och se allt som han har burit för dig, så skulle du inte ha några problem med att bära, med att liksom släppa andras oförrätter mot dig. Motmedlet mot alla de här själsliga sjukdomarna och alla andra sjukdomar, själsliga sjukdomar också för den delen, är sanning. Har du någonsin upplevt, jag har några, inte många faktiskt, men några sådana här ganska starka upplevelser om hur sanningen kastar ljus över en situation. Hur sanningen liksom drabbar en. Du kanske har bett eller du kanske läst någonting ur Bibeln eller läst en bra bok som har låtit dig se en aspekt av sanningen och en aspekt som har bäring på den situation som du just befinner dig i. Och så är det som att du börjar ställa dig frågan, vad var jag så uppjagad över egentligen? Du har liksom fått sett Guds allmakt till exempel. Du har sett, men vad är det för löjligt lite bekymmer jag går runt och klagar över? Han har allmakt, vad har jag varit rädd för? Ibland så kommer de här stunderna av upplysning, om man får säga så. Problemet är att de här stunderna går ganska snabbt över. Så därför måste du, som den här puritanen Richard Baxter säger, du måste skruva fast sanningen i ditt hjärta. Till den grad sanningen är fixerad vid ditt hjärta. Till den grad sanningen kastar ljus över ditt hjärta. Till den graden kommer du att vara fri från oro och fruktan. Och hur gör man det? Jo, man gör det genom evangeliet. I evangeliet så kan du ta ett underbart, ljuvligt, glädjefullt avsked till ditt ego. Du kan säga, nu är jag trött på ditt gnäll och din klagan och din oro och din fruktan. Adjö! Därför att i evangeliet, och först i evangeliet, behöver du inte att vara rädd. Du behöver inte vara rädd att se sanningen om dig själv. Du behöver inte hålla emot. Du behöver inte gömma dig längre. Du kan kliva fram i ljuset med allt vad du är. Du kan säga, jag vet att jag är en hycklare. Jag vet att jag är en bedragare. Jag vet att jag är en feg stackare. Jag vet att jag är allt det här och mycket mer ändå. Men jag vet också att Jesus Kristus, som vet allt om mig, har gett sitt liv för mig och gett mig sin rättfärdighet i utbyte. Och nu vet jag att det inte finns någon fördömelse för mig. Jag har allt jag någonsin behöver i Kristus, den fullkomlige. Du kan vända dig till ditt inkrökta ego. Du kan säga till ditt ego att dra. Du behöver inte bli dryg bara för att du gör någonting bra. Och du behöver inte heller bli förkrossad om du faller. Eftersom Jesus Kristus är din rättfärdighet. Han är din trygghet. Han är ditt hopp. Han är ditt liv. Han är din lön. Han är din ställföreträdare. Alltså evangeliet säger att du är långt mer korrumperad än du någonsin har vågat se. Du vet bara en bråkdel av ditt eget mörker. Du är så korrumperad att det var helt ute med dig. Du var död i dina överträdelser och synder. Du är så korrumperad att enda sättet att rädda dig var för Guds enfödde, Guds älskade, Guds fullkomliga son att dö i ditt ställe. Det var enda sättet. Men så kommer evangeliet här och säger, han har gjort det. Det är fullbordat. Du är inte bara långt mer korrumperad än du någonsin vågat se. Du är också mer älskad, mer accepterad än du någonsin har kunnat hoppats på eller föreställa dig. Du vet ingenting om dig själv. Gud vet allt och han har gjort så mycket mer. Så det innebär att när du bekänner dina synder så talar du om det som är sant. Inte bara om dig själv. Det som Gud redan vet. Och det som Kristus dött för. Eller ja, inte bara. Du har talat sant om dig själv. Till dig själv och till Gud. Och Gud vet det redan. Kristus har dött för det här. Så du behöver inte göra dig till. Du behöver inte samla några meriter. För att framstå som duktig inför andra. Inför dig själv. Inför Gud. Du har liksom ingenting att rädda här. Guds församling består bara av syndare som har fått ta emot samma fantastiska nåd som du har. Vi är en gemenskap av korrupta lögnare och bedragare som har fått ta emot samma nåd. Vad har vi att vaka över? Egentligen. Ingen av oss har någonting att berömma oss av. annat än Kristus och hans rättfärdighet. Han är vårt allt. Vi behöver inte hålla emot. Så älskade vänner, låt oss börja med att tala sant om oss själva. Och låt oss därefter kliva fram i ljuset inför Gud och bekänna vår synd inför honom. Det vill säga tala sant om oss inför honom. Den som har fått mycket förlåtet kan också visa stor kärlek till andra. Och därför kan vi också fortsätta att tala sant om oss själva med varandra. I en försoningens gemenskap, i en kärlekens gemenskap. Och det här är ju bara möjligt i den helige andes kraft. Det här är ju någonting som går helt på tvärs mot allt vad vi är. Vi behöver den helige ande desperat. Utan anden så är det liksom fåfängt. Så låt oss kasta på Gud, ropa till honom att han sänder anden som ger oss ljus och kraft så att det förvandlande verket får fullbordas. Så att det här blir en verklighet som mer och mer får blomma ut i våra liv som individer och i vårt liv som församling. Amen. Låt oss be.